Du lyssnar på Flykten från Hamburg av Lily Graham i översättning av Sofie Rydell. Uppläst av mig, Katarina Cohen. Kapitel 1. Norra Sverige, 1995. Snön kom tidigt det året. La sig mellan träden som en gammal björn som ska gå i det. Medan Ingrid pulsade genom den tysta skogen dansade himlen sin nordliga vals ovanför henne i ett ljusspel i rosa och gröna nyanser. Hon visslade till och Narfi kom springande mot henne. Hans stora kropp sjönk nästan ner helt och hållet i pudersnön som blev som ett fint damm över hans svarta och kopparfärgade päls. Låt bli den där räven, förmanade hon. Hon hade inte missat fjällräven som stod längre bort. Dess vita päls gjorde den nästan osynlig i vinterlandskapet, men de trollska blå ögonen var skarpt fixerade på Ingrid och Narfi. Hon vakar över sina ungar och förstår inte att du bara vill leka. Han gnällde till, skuttade bort från henne och närmade sig räven så mycket han vågade. Ingrid skakade på huvudet. Hennes kinder hade blivit röda av kylan och ögonfransarna var täckta med is. Vill du ha ett ärr till? Frågade hon och pekade med sin vantklädda hand på hans nos där han fortfarande hade märken från när han var valp och rök ihop med en vargunge. Narfi hejdade sig och la huvudet på sne, som om han noga övervägde vad hon sagt innan han till slut stannade vid hennes sida. Bra tänkt, sa hon och suckade sen. Dessutom har du ett jobb att sköta idag, påminde hon. Jag behöver lite av din magi. Narfi rynkade pannan och morrade tveksamt. Hans blanka bruna ögon sneglade ängsligt från henne och bort mot den ensamma röda stugan med blekta, flagnande väggar strax intill den frusna sjön. Huset syntes nästan inte bakom de höga snötäckta björkarna. Vandringen hit var tung redan som det var och hon hade lyft knäna så högt i den meterdjupa snön att det värkte i låren. Men det som väntade fick allt sammans att kännas ännu jobbigare. Ingrid stannade till utanför ytterdörren och lutade pannan mot trät. Han har kanske en av sina bättre dagar idag, sa hon till hunden. Mer hoppfullt än övertygande. Det kom bara ett otåligt fnysande till svar. Inte ens Narfi verkade tro på det. Han hade låtit elden slockna. Utandningsluften stod som ett rökmoln ur Ingrids mun och hon klev in i den iskalla stugan. Den var så mörk att det på något sätt kändes ännu kallare där än utomhus och hon svor för sig själv. Hon såg sig bekymrat omkring i röran av tidningar, gamla böcker, tidskrifter, målningar och skisser, täljarbeten, fiskedon, gevär och konservburkar utan etikett. Det kliade i fingrarna att få reda upp allt sammans, skapa ordning i kaos och ta fram stugans rena linjer och all potential som låg gömd under sedimenten, hänga tillbaka tavlorna på väggarna, sortera målningarna och skisserna. Men hon visste att hon måste gå varligt fram, annars skulle det bli allvarliga konsekvenser. Hon hittade honom på kökssoffan, där han låg hopkurad och sov under en hög med gamla jackor. Han verkade ha någon slags aversion mot sin säng, men Ingrid förstod inte varför. Å andra sidan var det rätt mycket med Jürgen Andersen som hon inte förstod, inte nu längre i alla fall. När han hörde fotstegen vaknade han och gick från halvsovande till klarvaken och stridsberedd på ett par sekunder. Han välkomnade morgonen och henne, som han brukade nu för tiden, med en svordom. Hans långa snövita hår hängde ner över det magra väderbitna ansiktet som han inte hade rakat på flera veckor. Han var fortfarande klädd i samma plagg som förra gången de träffades och hon misstänkte att han haft på sig de kläderna rätt länge med tanke på hur illa han luktade. Det var inte likt honom. Förr om åren brukade han ta ett dopp i sjön varje dag på vintern, dels för hälsans skull, dels för att försöka bevisa något. Kanske hade de målen försvunnit.